Välkommen till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Vi som har spelat idag heter Jens
och Kim.
Och idag har vi spelat War of the Ring, The Card Game. Men innan vi hoppar in i det spelet så tänker jag, Kim, det är första gången du är med i podden.
Ja.
Så att du ska få lite utrymme och presentera dig själv, vilka spel du tycker om och vad som lockar dig med hobbyn.
Yes, okej. Tack. Ja, jag gillar framförallt strategiska spel, så favoritspelet är nog Twilight Imperium, tredje utgåvan. Det är nog det jag har spelat mest av alla spel.
Har du kört den fjärde?
Jag provade en gång och sen tyckte jag att de hade tagit bort allt det som jag tyckte var kul i tredje.
Okej, okay. Så du håller dig till tredje?
Ja, kommer inte till bordet så ofta längre. För jag har, sedan jag flyttade till Stockholm så har jag inte hittat de spelarna som vill spela den typen av spel. Nej. Som är så saftiga.
Nej, det är knepigt det där. Man har ju alltid vissa favoritspel som inte kommer till bordet av någon anledning.
Men så är
de lever kvar i hjärtat ändå.
Ja, jag har inte gjort mig av med det fast jag inte har spelat det på 5 år säkert.
Nej. Nej, och idag som sagt så har vi spelat War of the Ring, The Card Game. Du har kört, liksom, det här The Card Game är ju baserat på brädspelsversionen som bara heter War of the Ring. Och du har spelat den.
Ja, den har jag en kompis som jag har spelat med. Kan det vara 10 gånger kanske?
Ja, vad tycker du om det här spelet?
Det tycker jag också väldigt mycket om. Det känns väldigt tematiskt och det har djupet som jag gillar och även, vad ska jag säga, ett flöde i liksom att man känner att man följer en berättelse som presenteras fram.
Ja, men det bygger upp till, jag har spelat det en gång för liksom en herrans massa år sedan, men jag kommer inte ihåg så mycket av spelet.
Nej.
Men det jag kommer ihåg var att det, liksom, det kändes verkligen som att det följde storyn i spelet och att det byggde upp till den där liksom intressanta och storslagna finalen.
Absolut, det tycker jag också. Sen när vi har spelat så är det oftast som att The Shadow Army vinner. Men jag ska säga att vi har nästan alltid gjort så att jag spelar Shadow Army och min kompis spelar Free People.
Så, ja, så du är lite bättre än din kompis.
Brasklappar, det kan vara så, men jag tänker inte, det kan också vara så att det är lite ojämnt.
Ja. Det är kanske också en liten hint om hur det har gått för oss när vi har spelat det här. Men vi kan komma tillbaka till det. Det kan få vara en liten cliffhanger tills dess att vi kommer tillbaka till det.
Mm.
För som sagt, det vi har spelat idag är War of the Ring, The Card Game. Det släpptes 2022 och enligt Board Game Geek så har det fått 7,9 i betyg av 1,5 tusen, så det är rätt många personer som har varit inne och liksom tyckt till. Det är för 2 till 4 personer och enligt folk som har röstat så är det antingen bäst på 2 eller 4. För man kan spela på 3 personer, men det verkar inte vara så värst intressant. Och komplexitetsgraden är 2,8 av en 5-gradig skala. Och vi har ju spelat det här, det blir tredje partiet nu.
Ja.
För vi spelar det här första, vad de kallar, någon form av kort story som bara följer, är det första boken egentligen?
Ja, jag tror det var det.
Och sen har vi nu kört 2 stycken, så att säga, hela partier där vi kör igenom med alla kort och alltihop.
Ja.
Men på tal om temat, vi har ju, kan vi ju säga, vi sitter hemma hos Kim idag och på väggen bakom mig så hänger en karta över Mordor. Så att vi båda tycker om Sagan om ringen.
Det stämmer.
Hur tycker du att temat kommer fram i spelet?
Ja, jag gillar kortspel också, just för att det känns som att temat kommer enklare fram i dem. Jag vet inte om det gör med att det är mer abstrakt när det inte är någon karta eller bräde till.
Nej.
Men det kändes också, temat var att det kunde ploppa upp, ibland kändes det väldigt tematiskt och ibland så blev det lite mer underligt, eller vad man ska säga.
Jo, men jag håller med och jag vill bara koppla tillbaka till det där med så att det är lite mer abstrakt, men det kan också vara lite grann som skillnad på att läsa en bok och se en film. Att när man bara har kortena så får man en liten illustration, men sen sker resten i huvudet. Medan om man har en stor karta med massa figurer som flyttar sig så får man den där lite mer, ja, det kanske blir lite för detaljerat för i spelets nackdel. Medan de här kortspelarna som där man själv får liksom känna in temat kanske lyfter lite mer på det.
Ja, och så man får ju också många fler illustrationer presenterat för sig på kort än vad man får när man spelar ett brädspel i regel.
Ja. På tal om illustrationer, vi kanske ska ta min käpphäst med spelet på en gång här. Jag vet inte vad du tycker, vi har varit inne lite på det, men de har ju vissa av, vad är det han heter, John Howe?
Ja.
John Howe, jag vet inte hur man uttalar hans efternamn, men han som illustrerade de första illustrationerna av böckerna när de första gången gavs ut. De har vissa av hans illustrationer i spelet, men även blandat med mer moderna konstnärer och artisters illustrationer. Och jag har framför mig Legolas och Arwen. Och han är inte bra på personer. Det ser inte bra ut.
Ja, fast Gandalf the Grey illustrationen tycker jag ändå är bra, ja, på ansiktet. Ja,
Gandalf har lyckats jättefint med. Men han är också väldigt bra på platser. Så att de olika slagfälten som är med i spelet som illustrerar Jon Howe, de är jättesnygga. Men ja, det här eventkortet med en stackars hobbit.
Nej, det är inte bra.
Nej.
Jag tror nog Gandalf the Grey är undantaget som bekräftade regeln.
Ja, för att man har ju också kanske mer den där nostalgiska kopplingen till Gandalf som inom, i alla fall för min del, så var det en av de första ikoniska magikerna eller liksom karaktärerna som verkligen etsade sig fast i minnet på mig. Men det är också en stor skillnad tycker jag på Gandalf the Grey och Gandalf the White när det kommer till liksom illustrativ kvalitet.
Ja.
Och jag menar, han är ju duktig på att illustrera, men jag tycker inte om hans stil.
Nej, det är väl en smaksak i slutändan.
Ja, det är det. Så att man lägger en liten pressklapp så att man inte får alldeles för många hatbrev från personer som älskar hans illustrationer.
Jag tänkte också på att många av illustrationerna är ju återanvända från War of the Ring-brädspelet.
Ja.
Så att de flesta av karaktärerna är samma som karaktärskorten i det här spelet.
Ja, okej. Okay. Ja.
Det kan ju också vara en, att man har liksom av ekonomiska skäl valt att använda dem.
Ja, men absolut. Det kostar mycket att få illustrationer till saker. Men jag håller med om att temat, när det liksom träffar rätt, då är det också en full träff.
Absolut.
För att lite kort förklara hur spelet går till. Man kommer dela upp mellan sig. När man spelar på två personer så spelar en person alla skuggarméer och karaktärer. Och en person spelar det fria folket och alla de karaktärerna och arméerna. Och sen i starten av rundan så vänder man upp ett path-kort. Jag vet inte om man kan översätta det på något snyggt vis, men
resväg, nej jag vet inte.
Ja, liksom ett steg längs vägen till Mordor. Mm. Så man vänder upp ett sådant kort och sen vänder man upp ett slagfält. Och sen kommer man försöka kontrollera den sidan som har mest makt närvarande vid de korten i slutet av rundan, vinner det kortet och tjänar på så vis poäng. Men när man då vänder upp ett kort som Moria, och kan spela ut, ja, i ditt fall var det ju, du spelar ju skuggspelaren den här gången, men kan då spela ut The Balrog of Moria.
Mm.
Det känns ju lite bättre.
Det känns mycket bättre.
När man får till det på det viset.
Absolut.
Så jag tycker de har arbetat bra med temat, de har arbetat bra med känslan i spelet generellt. Men jag har en liten pet peeve med vissa illustrationer.
Mm. Jag är lite mer förlåtande tror jag.
Ja, men är det för att du känner att det kommer från att du har spelat just det brädspelet innan och känner igen dem lite mer aktivt än vad jag gör?
Dels det tror jag. Jag tror också att det gör med att jag är ganska förtjust i, eller så att säga, min väg in i fantasy var ju dels den här gamla animerade Sagan om ringen-filmen.
Ja, och den är ju mer Jon Howe-känsla.
Ja, och jag menar, jag vet inte hur många gånger jag hyrde den som liten.
Nej.
Jag försökte till och med visa den på mitt födelsedagskalas en gång, men det var ingen annan som ville titta på den. Och sen också min äldsta kusin höll på med Warhammer och hela den här så att säga, gamla 80-, början av 90-tal stilen som de målade. Så den tycker jag fortfarande väldigt mycket om, så jag gillar när det ser inte helt korrekt ut utan mer
lite sen, känsla.
Ja, sen håller jag med om att speciellt de här ansiktena utan skägg är inte jättefina.
Nej, kanske är det som är grejen, att han vet hur man målar skägg, men om renrakat då blir det
något lite dockaktigt nästan.
Ja, men som sagt det är en liten pet peeve i det stora hela. Reglerna i spelet, jag tycker regelboken är exemplarisk. De få gånger som det varit en fundering som har dykt upp så har det varit lätt att hitta svaret. Det står där man tänker sig att det ska stå och de har en bra liksom, glossary.
Mm.
Vad det är nu precis. Det blir alldeles för mycket svengelska.
Index.
Ja, de har ett väldigt bra index i boken. Vi, som sagt, det här är tredje partiet vi spelade och det första partiet så spelade vi den här nedbantade första versionen. Så den gick regelrätt korrekt till.
Ja.
Sen spelade vi ett helt parti och jag insåg att det var någon vecka sedan vi spelade den och det lite i mig för att jag insåg att jag hade fuskat ett par gånger i det första partiet. För det finns vissa sådana där små grejer, till exempel när man spelar ut ett eventkort så sakas det ur spel och det glömde jag bort.
Jag tror inte att det hade ändrat.
Nej, fallet. Jag tror inte det heller. Men det kändes fortfarande lite dåligt när jag kom på det. Och sen är det där, man kan återaktivera slagfält som redan har besegrats eller liksom hamnat i en poänghög och beroende på om den då lyckades med försvaret eller blev invaderat så påverkar det hur den återaktiveras när den väl återaktiveras.
Precis, hur stark den är när den återaktiveras.
Ja, och det var också en liten sån där grej som lite mäckig. Och, och komma ihåg och liksom först märka när man läser igenom regelboken första gången, men sen också hålla i huvudet när man spelar. Men i övrigt väldigt enkelt. Och en av liksom huvudmekanikerna, det är ju ett kortspel.
Mm.
Så på din tur så kommer du spela ut ett kort och sen måste du saka ett kort för att betala för det. Vad tycker du om den mekaniken?
Jag tycker den är jätteintressant och det gör, alltså i början kan jag känna att du sitter, och speciellt som skuggspelaren, så har du massa kort på handen ofta. Men då måste du liksom på en gång, okej, jag kommer bara kunna spela ut hälften av de här.
Ja.
Om jag inte är beredd att slänga slumpmässiga andra kort.
Nej, precis. För att man kan liksom betala med kort från toppen av kortleken istället för sin hand. Men
då flyger de ut ur spelet istället. Ja. Allt sånt som får en att behöva tänka lite extra på hur... Liksom, det är som en till resurs i spelet som begränsar dig lite. Vilket gör att det inte blir... För du har många val, men det blir inte överflödigt av massa effekter på bordet.
Nej, nej, och det blir inte heller... Det blir både överväldigande, men också inte alls överväldigande.
Exakt.
På ett konstigt vis. För som du säger, man kommer kunna spela ut hälften av korten. Och jag tycker att det kopplar in i temat bra. Mm. Att man måste liksom offra, man måste ha den här tyngden med sig och liksom göra vissa val längs vägen. Men det ser också till att om man då kan hitta den hälften av de korten man är intresserad av, så vet man också om att den andra hälften kan jag använda för att betala. Antingen ur spel beroende på hur man betalar eller i en hög som sen blandas in och kommer tillbaka. Men då får man också vara okej med att den kortet eller karaktären som man sakar för att betala för någonting annat kanske visar sig att exakt nästa runda hade den behövts.
Ja.
Och det är lite liksom, det ligger och gnager i en. Ska jag slänga det här eller ska jag spela ut den? Eller ska, vad ska jag göra? Ja.
Precis, där finns väl en risk om man är väldigt lätt att få analysis paralysis.
Mm.
Så tror jag inte att det här spelet gör det speciellt lätt för en.
Nej, verkligen inte. Det känns nog, man skulle nog kunna liksom verkligen bli förlamad.
Mm.
För att även fast det är så att man bara har två kort, i de flesta fall bara två kort att... Så här, det kommer ligga ett slagfält och ett patkort. Så det finns två ställen att spela ut kort framför. I vissa fall så kommer det dyka upp så att det finns två slagfält.
Mm.
Men du kan välja att spela ut kort som de ligger framför och bli liksom aktiva i rundan. Eller så kan du lägga dem i din reserv. Och om du har kort i din reserv så kan du som en handling kommande runder flytta ut dem. Och där finns ju en skillnad på när jag spelade skuggsidan förra gången och du spelade skuggsidan den här gången. Det känns som att det händer mycket mer i reserven för skuggspelarna än vad det gör för den fria laget.
Ja, absolut. När jag spelade som fria laget så kände jag liksom att, jag vet inte, hade jag spelat dem igen så kanske jag hade försökt gjort lite mer reserv. Det känns som att du försökte göra lite mer, du hade lite mer armé i reserv som fria spelaren. Men det går inte att mäta sig mot hur mycket skuggspelaren har i reserv.
Nej. Nej, precis. Det är liksom, man sitter och bävar lite grann som fria, det fria folket när man ser skuggspelarna lägga ut 8-9 arméer som bara ligger redo att invadera vilken plats som ens dyker upp.
Ja, ja, precis.
Och det är ju också tematiskt och snyggt.
Mm, verkligen.
Men jag insåg nu när jag spelade fria sidan att det är lite mer fokus på karaktärerna och lite mer fokus på vilka föremål de har.
Mm.
Så till exempel till Gandalf så kan man både hitta Gandalfs stav och Gandalf ring, och samma gäller för Elrond och Galadriel som har sina ringar, så att det ligger mycket fokus på just föremålen för dem. Vilket gör att om man har föremålet på hand men saknar karaktären, då blir det ett litet jobb. Både jobbigt känslomässigt för att man säger vad ska jag göra för någonting, men också kanske lite jobbigt rent balansmässigt att vi kan komma tillbaka till, vi kan suga på den lite igen och komma tillbaka till just skillnaden på två och vad, nu har vi bara spelat på två men just på fyra personer, för att först tänker jag att det är viktigt att förstå skillnaden på starten av spelet och slutet av spelet.
Ja.
Och jag vet inte hur du kände när du spelade skuggspelaren förra gången vi körde. För att i starten av spelet så kommer de här path-korterna. Det kommer ju vara Fylke, det kommer vara Rivendell. Det kommer vara de här ställena som är mer hemvana för den fria sidan.
Mm.
Vilket också gör att de har lite övertag och lite liksom bonusar.
Ja, absolut.
Hur kändes det förra gången du körde skuggspelaren? Nej, förra gången när du körde fria sidan och nu när du körde skuggspelaren. Hur kändes det liksom i starten där? Hur mycket utrymme fanns att göra saker?
Ja, alltså om jag ska jämföra de två så ska jag säga att när jag spelade först som fria spelaren så var det ju väldigt lätt att ta de här path-korten i början. Vilket jag upplevde att det var nu också när jag spelade som skuggspelaren. Mm. Att det var lätt för dig då som spelaren att ta dem.
Ja, för att jag behövde liksom inte ens, i flera fall behövde jag inte ens lägga dit ett kort. Nej. Utan det kändes som att det där kommer automatiskt gå till mig.
Mm. Och det är ju, alltså i början av spelet är ju också kortleken, om man ska säga, tjockare. Eller det är fler kort i den liksom. Så att det kommer ju, och som att då jag har färre karaktärer, upplever jag i alla fall. Jag har inte räknat dem nu. Nej. Men jag upplever att jag har färre karaktärer och de jag har är inte oftast lika starka som du har.
Nej.
Gör att tills jag har börjat banta ner kortleken så är sannolikheten att jag får de karaktärer jag behöver för att ta något path ganska små.
Ja, för karaktärerna har längs, jag kan ju ta exempel här, Shelob till exempel. Längs kanten på kortet så ser man en av maktens ringar och sen ser man ett nummerintervall. Så Shelob till exempel har 7-9, vilket visar att på passkort 7-9 så kan man spela ut det här kortet, medan The Lidless Eye kan endast spelas ut på passkort 9. Så att om man då tidigt i spel sitter med kort som kan användas sent i spel så får man bara fint sitta och vänta eller spela ut dem i sin reserve så att de ligger redo att användas när man kommer dit.
Precis, och då även om det skulle vara jämfördelat så kommer det ju vara en, som jag sa, alltså en större kortlek i början.
Mm.
Och då betyder det att de som har kanske då 1-3 eller 1-5 där, de har jag mycket mindre sannolikhet att få.
Ja.
Medan sen kanske det är lika många eller till och med färre av de som är i sig 7-9. Så är det ju fortfarande en större sannolikhet att få dem för min kort om jag bara har sparat dem och inte kastat ut dem.
Mm.
Så att ja, det blev mycket lättare i slutet än i början som Shadow.
Men vad känner du mellan skillnaden, hur, om man tänker rolighetsgraden?
Då ska jag säga att det var mycket mer jämnroligt att vara Shadow genom spelet. För även om det var lite tuffare i början så är man, jag känner att man är mer förlåtande i början av ett spel. Att okej, ja men jag håller på att bygga upp någon typ av, om det ska kallas för motor eller liksom en reserv att komma igång med. Och jag kände ändå att jag kunde göra lite grejer. Jag kunde lyckas norpa åt mig slagfält om inte pathways.
Ja.
Och sen kände jag bara växte mig starkare och starkare under spelets gång. Och det var ju tvärtom som Free People. I början kände jag kunde liksom då, jag kan plocka massor med poäng här i början. Och sen började man känna sig ganska trygg. Men det här kommer gå hem. Och så vänder det bara totalt i slutet.
Ja, men jag hade exakt samma upplevelse nu. Förra gången när jag spelade Skuggspelaren, det kändes, man gled genom spelet lite grann. För att visst, i början så kanske man har svårt att ta path eller slagfältskorterna. Men då kan man istället bygga upp sin reserv och sitta redo för kommande rundor. Medan som spelare för den fria sidan så känns det lätt. Man har medvind i starten, man har liksom alla karaktärerna på plats, man får ihop sitt lilla fellowship. Men efterhand så kommer det liksom försvinna kort, det kommer tunnas ut, det kommer vara svårare att få tag på resurserna, man kommer liksom nötas ner jättetematiskt, men
absolut.
Kanske inte så kul.
Nej, liksom jag tror, när vi spelade förra gången, då tror jag hade, jag undrar om jag ens hade 10 kort kvar i slutet.
Ja, för att det kan vi också gå in på. Det finns en effekt i spelet som heter Forsake, och om man då har, som jag hade det tillfället, kort i min reserve, som det står att man kan tvinga motståndaren att forsake kort. Och forsake är en effekt i spelet som gör att man slänger dem ur spel. Mm. Så de liksom kommer försvinna. Och jag satsade väldigt hårt på den strategin.
Det gjorde väldigt ont.
Ja, jag kan förstå det. För jag menar, du använder den kanske 1 eller 2 gånger under det här partiet.
Mm.
Men det var tillräckligt för att det skulle svida ordentligt, kan jag säga. Det var svårt, för då måste man ju verkligen bestämma sig för att de här korten kan jag slänga och jag kommer inte ångra att jag har slängt dem. Nej. Och det är väldigt få kort som man känner så inför.
Det tror jag däremot kan också bli bättre när man spelat mer, att man lär känna kortleken eller kort eller bättre. Liksom, okej, den här är inte så stark längre i den fasen vi är i spelet nu.
Nej.
Så att, även fast det kan vara ett kraftigt kort eller det är så liten sannolikhet att det kommer hända nu. Liksom.
Ja, men verkligen. Det känns som att om man lägger tid på spelet, lite grann som också så här, spel som Twilight Struggle och liknande. Om man lär sig kortlekarna, då får man ut mer av spelet. Men jag vet inte om jag i ett 2-spelarläge är intresserad av att lägga ner den tiden.
Nej,
nej.
Jag håller med.
Ja. Det är lite det som är synd. För första gången vi spelade, när vi spelade den här korta scenariot, där regelboken sa åt en, plocka ut de här korten, spela med dem, spela med de här specifika pathways, spela med de här specifika armor locations och spela i den här ordningen. Det kändes mycket roligare.
Ja, absolut. Ja. Det flöt på bättre på något sätt. Man kände sig jämnstark genom hela, det var upp och ner.
Ja.
Men
Och det fanns lite motsvarande effekter i båda kortlekarna. Man visste att visst, jag har det här starka kortet, men det har antagligen motståndaren också tillgång till.
Mm.
Men sen när man går till och spelar det där lite tillrätta lagda där de håller en i handen och leder en igenom storyn till att man bara tar... För att både skuggspelaren och det fria folket är egentligen uppdelat i två lag. Och på två personer så slår man ihop de två lagen i en stor kortlek. Vilket gör att jag tror vi båda håller med om att det känns lite urvattnat.
Ja, ja absolut. Det är liksom som vi pratade om när vi spelar också. Att det går ju inte att balansera kort för liksom, ja, men det här behöver du det här kortet till också. Och sannolikheten för att få det kortet blir då värt att försöka sitta och vänta på för en kortlek som antingen då är dubbelt så stor som den andra eller en, liksom, den lilla.
Ja.
Ja.
Men jag håller med, för att det finns väldigt många, till exempel Sting. Det är Frodo som ska ha det. Gandalf stav, det är Gandalf som ska ha det. Det finns liksom inte så att jag skulle kunna ge Gandalf stav till Aragorn och liksom låta han ha kul med det, utan de har sina specifika personer som ska ha sina items. Och det tror jag blir mer intressant på fyra personer, för då spelar en person typ alla hober, en person spelar alverna, nej, hoberna och alverna slås ihop, och sen är det Numenor och Rohan tror jag slås ihop och sen delas skuggspelarna också upp. Jag skulle vara sugen på, jag är inte sugen på att spela det spelet igen. Man ska aldrig säga aldrig, men just nu så är jag inte sugen på att spela till två spelarparti. Men jag är sugen på att spela ett fyra spelarparti. Och jag är också sugen att kolla på Board Game Geek och se om det är någon som har tagit två spelarläget och liksom tunnat ut korterna och gjort den matten som behövs för att lista ut det.
Ja, precis. Det andra, alternativet annars är att man delar, att man spelar ett fyra spelarparti, men du delar, alltså, fast du är två personer och delar upp dig i två, men då ska du sitta med två händer, två kortlekar. Det blir lätt rörigt också.
Ja, fast ärligt talat, jag skulle nog hellre göra det än att köra den här sammanslagna versionen igen.
Nej, jag känner också att den här som vi har kört nu så känns det liksom, det är mätt på. Jag behöver inte spela den varianten igen.
Nej.
För att det var liksom, items tycker jag är en kul grej.
Ja.
Men som när vi spelade den här gången så tänkte jag på en gång att liksom, okej, items kommer inte vara så bra som de ser ut att vara.
Nej, för att man måste ha personen.
Ja. Precis, att, och det är väldigt liten sannolikhet när du har den stora högen.
Mm. Ja, men verkligen, det är liksom, man sitter, det blir ju också, nu när jag tänker på det, jag är också lockad av tanken av den där gambler's fallacy. Man sitter på ett jättebra item, hur länge håller man kvar i den tills dess att man får sin karaktär som behövs, eller ska man forsake kortet för att spela ut någonting annat? Så det finns en snygg mekanik, men ja, nej. Det tar emot, gör det.
Ja, precis. Jag sparade aldrig items någon gång den här gången. Förra gången gjorde jag det när jag satt som free people och tänkte, ja, men det här itemet, om jag bara får den här karaktären så blir det bra. Men så får man det aldrig. Så nu var det bara liksom, de fick användas för att betalas hela tiden, om jag inte redan från början hade karaktären.
Men det är sant, för att jag gjorde ju det nu också. Jag satt och höll på mina items, jag cyklade dem, alltså som sagt, svängelska. Jag slängde dem i min discard hög istället för att slänga dem ur spel, vilket gjorde att när vi kom fram till den sista slagfältet och den sista passkortet, och jag drog mina, jag tror jag hade fem kort jag fick dra i slutet, så var det en armé och fyra stycken items, och jag hade ingen karaktär som behövdes. Det var liksom bara, och då blir det ju tyvärr så att det blev att sitta och vänta.
Mm.
Och det kändes som att partkort 7, 8, 9 av 9 partkort totalt var mycket vänta. Det är liksom, jag har färre kort på hand, färre kort ute i min reserv, jag har färre kort att liksom hantera. Medan du som skuggspelare och jag som skuggspelare förra gången har så här 15 kort på hand. 10 kort framför sig, och man kan liksom verkligen navigera. Givet det, så de här army locations, det finns en begränsning att man kan inte spela vilken armé på vilken plats som helst.
Nej.
Men det slår också egentligen hårdare mot den fria sidan. För att om jag då har 2 eller 3 arméer ute och ingen av dem matchar det armékortet som kommer upp, och du sitter på 5 eller 6 och en av dem matchar, så är det ändå liksom större chans att få ut någonting.
Ja.
Återigen, tematiskt korrekt, men spelmässigt kanske inte är så kul.
Nej, precis. Och det jag tror, alltså när man spelar 2 så får temat gå före möjligheten liksom att kunna göra olika, påverka på något sätt. Och det tycker jag är tråkigt. Men som sagt, jag tror det är väldigt svårt utifrån hur de har byggt det här spelet att kunna balansera både på 4 spelare och på 2 spelare.
Ja, Ja, absolut. Och som sagt, vi har spelat det två gånger nu och vi har fått de där tillfällena att Mount Doom har dykt upp. Mm. Du spelade ut henne förra gången, så du spelade ut Frodo, då kunde jag spela ut Gollum. Mm. Och då fick man den där känslan. Ja, det, här, det är korrekt, det är så här det ska vara.
Det här ska det kännas.
Ja, precis. Och vi har fått det nu och som sagt, sugen på att spela igen på 4 personer men kanske inte speciellt på 2.
Nej.
Jag tror vi är båda överens om att det passar inte riktigt oss i den här konstellationen. Men vem skulle det passa för?
Om du är 4 personer som vill spela spelet skulle jag säga. För, eller, nu har inte vi provat det på 4. Men av det jag sett av det så känns det som att det här skulle funka väldigt bra på 4.
Ja.
Och jag menar, hur många sådana här kortspel av den här typen är det som är just byggt för 4 spelare?
Ja, du har väl spelat lite Magic.
Ja, väldigt lite. Men
ja, jag har också spelat väldigt lite. Men där finns det väl lite olika så här multiplayer-format som man skulle kunna spela. Och det är nog det jag känner närmast det här.
Absolut.
Men speltiden är också ett litet så här. För vår del så har båda partierna på 2 personer har tagit ungefär 2 timmar.
Ja.
Jag tror inte att det skulle ta jättemycket längre tid på 4.
Nej, jag tror inte det heller.
Men lite längre liksom.
Alltså det,
ja. För att på 4 personer så kommer man hälften så mycket kort men dubbelt så mycket betänketid på vad man ska göra med de korten tills dess att det är sin tur. Så att det borde flytta på snabbare runt bordet.
Mm.
Och de har ju en, på tal om att regelboken är bra, så de har också en väldigt bra player aid-kort. Och de har ett kort som man använder för att visa vem det är som ska spela.
Mm.
Så att det är också tydligt liksom vart man befinner sig i turordningen. Och det känns ändå som att de har arbetat så väl de kan med spelbarheten och liksom hur lätt det är att komma igång med det.
Absolut. Jo, att när man spelar då på 4, eller så här, i spelet så skulle jag säga, jag upplevde att det var inte så att man behöver sitta och vänta på och se exakt vad du gör för att jag ska utforma min strategi.
Nej.
För eftersom att du är ganska låst med den hand du har och du kommer bara kunna spela hälften av korten, så har jag ett par möjligheter som jag kan se gynna mig. Mm. Och det är ganska liksom tydligt vad man vill göra. Så det är sällan jag upptäckt att du spelar ett kort. Oj, nu måste jag ändra om helt hur jag tänkte.
Ja, det är sant. Det är inte så reaktivt.
Nej, och det tror jag gynnar när man då ska spela på 4. Mm. För det betyder inte att du måste inte se vad de andra 3 spelarna har gjort.
Nej.
Du kommer ha en ganska bra idé om vad du vill göra när det är din tur.
Ja, liksom vad som är möjligt att göra med sina. För att det finns, som sagt, karaktärerna är begränsade på vilka paths de kan spela ut på. Arméerna är begränsade på vilka locations de kan gå till. Så att det är mycket. Beslutsträdet skärs ner helt snabbt, vilket också gör spelet mer lättillgängligt, men tar bort lite av den här what if-känslan som spelet kanske hade tjänat på.
Möjligen.
För att det jag saknar möjligtvis i spelet, eller det jag definitivt saknar i spelet, är inte något möjligtvis om det, det är det här. För just det första partiet när man hade den här, använd de här korten, använd de här locations.
Ja.
Jag hade velat ha en sån som sträckte sig över hela trilogin istället för bara första boken.
Absolut. Jag tror absolut det att ska du spela på 2 också så ska du ha någon typ av nerbantad lek. Mm. Och samma sak där med de här locations som är helt random nu.
Ja, precis. På starten av rundan, så om det är fria laget, då tar man ett slumpvisat kort från den fria lagens arméhög, lägger upp det. Om det är skuggspelaren så tar man ett av deras.
Mm.
Och det innebär att man kan först slåss om The Gates to Mordor innan man slåss om Minas Tirith eller Helm's Deep eller någonting sånt.
Ja, men som på våran sista här så kom ju, jag tror Moria kom upp som sista location.
Ja,
så det känns inte helt rätt.
Nej, det gör ju inte det. Så att det tar bort lite, för det är kanske också det som är, de här partkorterna, de leder fram till Mordor och Mount Doom och The Crack of när det ringen ska förstöras. Så att där får man en väldigt snygg känsla av att det följer storyn, det följer böckerna. Men sen dyker det upp ett slumpat slagfält som liksom bara, nej men vänta nu. När de var i Mordor så slogs de inte vid Helm's Deep.
Nej, precis.
Det är fel.
Sen så kanske man kan se det, om man ska vara snäll, kan man ju se det som att det är liknande som i War of the Ring-brädspelet. Att det är lite grann så här, ja men vad hade kunnat hänt? Hur hade det kunnat varit annorlunda?
Ja, men nu kommer inte jag ihåg hela liksom brädspelet.
Mm.
Men finns det en större möjlighet där att avvika från The Path till Mordor?
Ja, alltså du kan ju som The Free People där välja vilken väg du vill gå med The Fellowship. Så du behöver ju inte ens gå igenom Moria om du inte vill.
Nej.
Och du kan ju skicka iväg dina karaktärer ja, förutom Frodo och Sam då, åt alla möjliga olika håll.
Ja.
Så det kan ju liksom, det kan ju vara att du har ett krig i Moria i slutet där också. Mm. Men där på något sätt så har du ju liksom följt utvecklingen på kartan. Så det är liksom förklarade på ett bättre sätt så att man köper det. Att liksom, ja, men det här är en naturlig utveckling av den storyn vi har spelat.
Ja, men här det finns inte bara slump.
Nej, exakt. Nej. Men här blir det ju verkligen, det är slump. Och det finns inga indikationer på att, som har liksom ledit fram till att, och därför blir det en strid i Moria i slutet.
Mm. Ja, nej, men det kanske är en nackdel med att det är ett kortspel då, att man inte får den uppbyggnaden till det.
Nej. Och sen tror jag inte man ska kunna förvänta sig för mycket av det heller.
Nej, men precis. Man får ta det för vad det är. Vilket precis. Är liksom ett lättillgängligt kortspel som råkar ha ett Sagan om ringen tema.
Mm. Vill man ha det tematiska, då ska man spela brädspelet istället.
Ja, men precis. När man vill ha den där grandiosa som har all backstory och alla appendix och allting sånt där som stödjer det. Men om vi ska börja snacka lite betyg.
Mm.
Så för min del, som sagt, första gången vi spelade, jag var ju jättenöjd, jätteglad. Och sen har det liksom dalat stadigt sen dess. Kanske också för att jag generellt inte dras till den här typen av tvåpersonskortspel där man slåss om saker i mitten av brädet. Så att jag ligger nog på en sexa i betyg. Jag försöker som sagt hålla mig till Board Game Geeks definitionen, och sexan är, det är okej. Okay. Jag skulle spela det igen om jag är i rätt liksom sinnesstämning för att sätta mig med det här spelet. Jag vill fortfarande spela på 4 personer.
Mm. Jag skulle nog ge det en 7 i alla fall.
Mm.
Och dels är det, jag gillar ju konfliktspel. Jag gillar den här typen av kortspel. Och jag skulle nog inte tacka nej om någon frågade om de ville, om jag ville spela med dem. Men jag skulle aldrig föreslå ett tvåspelarspel själv.
Nej.
Utan det är mer bara, om det dyker upp, okej, du vill gärna spela det här. Ja, men det är klart jag kan göra det.
Ja.
Men ja, jag tror att det skulle kunna bli en 8/4.
Ja, men verkligen. Med det vi har sett från tvåpersonsläget så tror jag definitivt att det lyfter på 4 personer.
Mm.
Så vi kanske bara ska lämna det där. Vi får leta reda på 2 personer till. Mm. Sen får vi återkomma till det här spelet någon gång.
Mer än gärna.
Ja, så tackar vi oss för den här gången. Och tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.